Och den här sången, den är hämtad ifrån Höga visan. Och jag tycker att hela kvällen igår, när vi satt och lyssnade till Guds ord, då hade jag den här sången. Och jag tänkte, jag ska försöka att sjunga den. Det klappar på här ute, en främling vill in. Låt upp för mig, han kärleksfullt ropar. Min hand blev kall i natten och frusen min kind. Mitt hår är fullt av dagfallets droppar. Min hand blev kall i natten och frusen min kind. Mitt hår är fullt av dagfallets droppar. Nej, det är ingen främling, min Jesus det är. Jag känner ju hans ljuvliga stämma. Jag öppnar, han inträder, min frälsare kär. Det mötet kan jag aldrig förglömma. Jag öppnar, han inträder, min frälsare kär. Det mötet kan jag aldrig förglömma. Han viskar nu så ljuvligt till mig, du är min. Hans närhet alla skuggor fördriver. Han styrker mig med äpplen och sötaste vin. Nu evigt jag hos honom förbliver. Det är nu verkligt så att jag evigt är hans. Han kallar mig min syster, min duva. Jag äger nu hans hjärta, hans rikdom och glans. Mig väntar bröllopsdagarna ljuva. Jag äger nu hans hjärta, hans rikdom och glans. Mig väntar bröllopsdagarna ljuva.
I samband med minnesorden här efter Britt kom jag ihåg ett par små sångverser. Jag är ingen sångare, men jag vill sjunga dem. För 40 år sedan, vid mitt första besök i Norge, i en liten stad som heter Horten, sjungde den sången. Jag hörte en lockande stämme i min ungdom, min fagraste vår. Den viskade, jag hörte den tidigt där hemme, och än på mitt minne den står. Då talte min frälse så kärlig, han kallte för världen mig ut. Han gav mig en utsikt så härlig i livet och tjäna min Gud. Så går jag frimodig i striden till mästaren alltid den är. För jag vet vad som kommer skall siden när angest förbyttes i fröjd. Jag hörte en lockande stämme och längsel i själen grip fatt. Den viskade, snart är du hemme, där finnes en sorg eller natt. Då skall jag hos Jesus vara värre i himmelens salige ko. Där skall jag få möta det kära, vår gläden blir evig och ny. Så går jag frimodig i striden till mästaren alltid den är. Där jag vet vad som kommer skall siden, när angest förbyttes i fröjd. Halleluja. Hur många är det här som är med första gången i den här bibelveckan, får jag se? Får jag se? Älskade vänner, vad har ni håller hus? Men ni är riktigt välkomna idag. Det har ju varit halt och svårt väglag och ni har varit förhindrade av olika sätt. Nu är ni riktigt, riktigt välkomna idag. Och ikväll så ska jag göra någonting för er särskilt och för allihop. Jag ska göra en exposé eller ett sammandrag av det här intressanta ämnet. Så vill ni ska ni ta med en penna då och ett block. Jag ska tala om för er att nästan allt vad Bibeln, ni ska få dispositionen redan nu alltså. Jag ska tala om för er att nästan allt vad Bibeln säger om Israel och judarna kan man få in under fyra huvudrubriker. 1. Judarna skulle förskingras över hela världen. Det skriver du nu. Det finns 150 bibelställen på det, eller 200, men ni får bara 1. Judarna skulle förskingras över hela världen. 5. Mosebok, nu skriver du, kapitel 28, vers 64-68. Bibelstället en gång till. 5. Mosebok kapitel 28, vers 64-68. Det är första punkten. Sen måste du hoppa över så du har lite linje däremellan. Så kommer vi 2. Judarna skulle aldrig assimileras. Det är 2 alltså. Judarna skulle aldrig assimileras. Det finns ungefär 50 bibelställen på det. Du får 1. Nämligen Jeremia kapitel 31, vers 35 och 36. Aldrig assimileras, jag ska förklara sen ikväll vad det betyder. Men det vet ni alla. Aldrig assimileras, Jeremia kapitel 31, vers 35 och 36. 3. Judarna skall vid slutet av denna tidsålder komma hem. Judarna skall vid slutet av denna tidsålder komma hem. Och det finns det 250 bibelställen på. Du får 1. Nämligen Jesajas 43, vers 7-10. Judarna skall vid slutet av denna tidsålder komma hem. Fick du med bibelstället med? Jag tittar nu bara på dig, men det gäller er alla. Jesajas 43, vers 7-10. Och nummer 4. Judarna skall hemma ta emot Jesus som Messias. 30-40 bibelställen ungefär. Och ni får 1. Romarbrevet 11-26. Judarna skall hemma i sitt land alltså ta emot Jesus som Messias. Romarbrevet 11-26. Då ska ni komma alla ikväll och ta med er många. För jag kommer till ha 3 böcker ikväll. Bibeln, historien och dagen. Jag har alltid 3 böcker när jag läser. Även om jag inte har dem. Men ikväll har jag med den här också. Och kommer till läsa ur den. Och den heter The Jewish War av Flavius Josephus. Då får ni höra vad han säger. Så vi jämför Bibeln med det. Man ska alltid ha 3 böcker. Bibeln, historien och så dagen. Ni förstår vad jag menar. Dagens Nyheter. Alltså, men jag låter dagen representera både Corriere della Sera och Aftenposten. Och Daily News och Times. Och TV och alltihop. Bibeln, historien och vad som sker i vår tid. Det blir ikväll det, så då måste ni komma alla. Jag har varit så rädd att ingen skulle komma mer än Kalle ibland. För jag håller på så länge. Så jag tänkte att nu kommer inte en enda och Kalle kommer inte heller om inte han hade varit tvungen. Men ni har förvånat mig att ni har mött upp. Jag har ju talat så länge, jag är ju en sån där långtradare. Men idag ska jag inte tala länge, nu har ni svårt att tro det, det ser jag. Men jag ska försöka tala kort idag för vi har ju många möten idag. Sen är det ju sant att jag håller inte riktigt med Harald Gustafsson att man bara ska tala 15 minuter. 15, det är för lite. Jag tycker man ska tala en rätt så god stund Jag tycker det är det mest intressanta som finns, så är det predikan och bibelstudium. Och predikan, tron kommer av predikan. Predikan i kraft av Guds ord. I Småland är det en del pastorer som annonserar kort predikan. Det tycker jag inte man ska sätta. Utan ska man sätta så ska man sätta lång predikan. Annars ska man sätta predikan. Men när de sätter kort predikan så menar de kom idag, för det läser man blir inte långt. Det måste det ju vara. Det är fel det. Jag tycker det är roligt inom pingsväckelsen att man har tid för predikan. Det står ofta predikan av Heineborg. Predikan av, visst. Det är predikan det ska vara. Och då ska vi ha tid. Och jag såg en liten sköte till predikant uppe i Småland. Han hade satt i annonsen och observera ingen predikan. Det är ju högst bedrövligt. Nu ska jag försöka. Jag har inte mycket idag. Jag har bara det lilla skrivet. Så det kan ju inte bli så mycket av det. Och så kommer ni ihåg nu för kvällen då vad vi ska syssla med. Och nu ska vi gå tillbaka till det där ordet i Apostlagärningarna 3. Och vi ska säga lite till om det. Vi har talat om hur folket och nationen har upprättats. Det står nämligen i Apostlagärningarna 3 och 19. Gör en bättring och låt den omvända er. För detta tyder av vedekvickel som har kommit från Herren. I detta att han sänder den Messias som han har utsett, nämligen Jesus. Vilken dock himmelen måste behålla in till de tider då allt ska bli upprättat igen. Varom han har talat genom sina heliga profeter. Och denna upprättelse eller återställelse har med Israel att göra. Och idag ska vi se lite grann hur de gamla städerna, vi talat om landet, hur det har upprättats. Och vi ska börja läsa, det är Amos bok idag. Amos bok kapitel 9, vers 14 och 15. Och titta först på vers 15, där det står så här i Amos 9:15. Jag skall då plantera dem i deras eget land, och de skulle icke mer ryckas upp ur det land som jag givit dem, säger Herren, min Herren, din Gud. Alltså, jag talade lite grann om, mot den där teologen som har sagt att det finns ingen hemkomst i ändens tid. Det är en kvinnlig teolog som säger att all återkomst är återkomst från Assyrien och Babylon. Jag skulle gärna vilja fråga, är det här också så? Det står att de ska komma hem, men de ska aldrig ryckas upp mer. Är det återkomst från Babel så ignorerar Gud sig själv. För de rycktes upp ordentligt år 70, ännu mer ordentligt år 135 vid Bar Kokhbas uppror. Då var det ju vid vite förbjudet för en jude att bosätta sig i det heliga landet. Denna versen kan väl inte vara återkomsten från Babel, eller vad säger ni? De ska aldrig ryckas upp. Och Faruk han sa att de ska äta ett mål mat i sitt nya land. Sen ska det ska bli frukost, en ordentlig frukost den 15 maj 1948. Men på kvällen ska de alla vara kastade i havet och döda. De har nog ätit middag med. De har ätit middag många gånger om jag har varit där när de firade 30-årsjubileum. De har kommit hem för att stanna. Och skulle man kasta dem i havet en gång till och utplåna dem, de förlorar sitt land än en gång, så ska jag ringa till Hans och be att jag får komma hit en gång till. Jag ska läsa precis samma bibelställe, men jag ska vara så ödmjuk så jag ska bekänna att jag tog fel på tiden. Precis som Arvid Wikström gjorde när han trodde att Mussolini var antikrist. Det tog han tillbaka för hela svenska folket. Tror ni att jag behöver komma igen? Jag säger, om man gör det, för jag är så viss på att de ska ha sitt land, till där ska de möta Jesus. Och du kan gärna anteckna att idag skriver Gud sista kapitlet på judarnas historia. Han har börjat på sista kapitlet. Idag skriver Gud sista kapitlet på deras historia. Men jag kommer igen och läser samma bibelord. Så tror jag på Bibeln. Har Gud sagt att de ska komma hem och få sitt land och där mottaga Messias, så ska de göra det. Men säkert har de kommit hem för att stanna. De ska aldrig ryckas upp mer. Och tittar ni sen på 14 versen. Då ska jag åter upprätta mitt folk i Israel. Och när de bygger upp sina ödelagda städer skulle de få bo i dem. Och när de planterar vingårdar skulle de får dricka vin från dem, och när de anlägger trädgårdar skolar de och får äta dess frukt. Och så ska vi slå ett bibelställe till, nämligen Jesaja. Men här vill jag att ni ska stryka under att ni ska bygga upp de ödelagda städerna. Och så ett ord som är ännu tydligare är Jesaja 61 och 4. Jesaja 61 och 4. Och så ska jag läsa ett litet stycke före sin. Jag skriver i 4 tidningar. Jag skriver i en tidning som heter Tro. Det är sista numret. Och jag skriver i Israels vän, och jag skriver i ett par tidningar till. Jag ska läsa ett litet stycke före som jag skrev en gång här. Vad säger Bibeln om Västbanken och Israels gränsområden? Men ni tittar på Jesaja 61 och 4. Låt oss läsa det. Där står det så här. Och de skola bygga upp de gamla ruinerna och upprätta förfädernas ödeplatser. De skola återställa de förödda städerna, de platser som har legat öde släkt efter släkt. Det kan ju inte vara återkomst från Babel. Tänk att man inte kan få det i hodet, att inte de byggde upp en enda stad. Säg en som de byggde upp. Yes, de byggde upp Jerusalem och templen, men de byggde inte upp en enda ödelagd stad när de kom hem från Babylon. Det skulle fattas bara det att en jud hade gått till Askelon. Det här ordet den stora var född som var så oren. De byggde inte upp några ödelagda städer. Nu ska ni få se vad som sker idag. Det kan inte vara återkomsten från Babel. Men när de kommer hem ska de bygga upp de ödelagda städerna. Och här vill jag läsa lite före. Varje gång jag har rest på den så kallade Västbanken. Jag tycker inte om det ordet. Därför att det står ju inte att när den heliga ande kommer över er, det ska ni få kraft att bli mina vittnen på Västbanken. Där får man ingen kraft. Men i Samarien och Judén får man kraft. Inte i Västbanken. Och därför, när de talar om ockuperat område, occupied, så var Begin, sa till journalisten, har du inte mage att säga Judén och Samarien talade om liberated? Det var lite att tugga ner det. Nog inte ockuperat område, men fri, liberated, alltså, vad betyder det? Ja, befriat, ja. Befriat område. Det är inte ockuperat det. Då har jag kommit ihåg bibelställen som säger att de ödelagda städerna skulle byggas upp igen. Till exempel Jesaja 61 och 4, Amos 9 och 14. Lyssna nu väl. Det är fråga om sådana platser som ödelagdes för mer än 2000 år sedan. Lå ni märke till vad vi läste där. Nämligen att dessa städer har legat öde släkt efter släkt. Det kan inte vara Babel, för då var det bara 70 år. Men här är det frågan om städer som har legat öde i 2000 år. Platser som ödelades för 2000 år sedan. Det är inte fråga om Tel Aviv och Haifa, Natanja, Ramat Gan, Nahaira, Afula, Hadera, Kiryat Shamona, Dimona, Kiryat Arba, Petah Tikva, Rosh Pinna och Eilat och Rehovot. Hadera. Det är några. De har alla blivit grundade och utbyggda i vår tid. De är det inte frågan om alltså. Även Rosh Pinna, som är den äldsta bebyggelsen i Galileen, som grundades så, för så länge sedan som 1884, men det är i vår tid. Varenda stad här är grundad i vår tid. Men här är det fråga om gamla israeliska städer såsom Dotan och Sikem, Samaria och Silo, Jofra och Betel och Mispa och Rama och Tekoa. Tekoa, ja. Gibea, Siklar och Gibeon, Arad och Anatot. Och här har jag just skrivit en artikel om besök i Anatot. Där Jeremia föddes. De bygger en jättefin väg dit. Och en stor judisk bosättning håller på att ta plats i Anatot, Tekoa, Arad, Astod, Askelon och Gat. Det är de städerna alltså som ödelagdes och som har varit öde i 2000 år som byggs upp. Ni vet ju allihopa att man bygger en bosättning vid Betel. Man bygger vid Samaria. Man bygger i Dotan. Man bygger i Silo. Mycket stor bosättning vid Silo. Anatot, Tekoa, Gat, där Goliat föddes. Skriv nu att där har Israel idag sin största textilfabrik. Det fanns inte ett hus där för 20-30 år sedan. I Gat. Och Astod, Jag hade glädjen att få vara med oss Astrid. Vet ni att Astrid är idag Israels största hamn? Inte Haifa, inte Eilat, Astrid. Där fanns ingenting för en 20 år sedan. De bygger upp de ödelagda städerna och Askelon. Om ni slår Sefanja 2, det behöver ni inte göra om inte ni vill. Men i Sefanja 2 står det talat om dessa fem filisterstäder. Astrid, Askelon, Ekron, Gaza och så vidare. Alla har varit döda alltså. Idag är många av dessa städer uppbyggda. Till exempel i Askelon, ni som har varit där, ni vet att i stadsparken finns det en sten. Och på sockeln, på stenen står det Sefanja 2:7. Och där står det så här, i Askelon ska man bo när aftonen är inne. Får jag fråga er vad det är för en afton? Varför har judarna satt upp den stenen i Askelon? Varför? Afton, vad är det för en afton tror du? I Askelon, där bor idag över 100 000 judar, mest från Sydafrika. I Askelon. De bygger upp de ödelagda städerna. Allt ska bli upprättat igen. Jag hoppas att ni liksom kan följa med. Nu gäller det städerna. De gamla städerna återuppbyggs. Nationen, folket. Visst, landet återupprättas. Städerna byggs upp. Och nästan alla de städerna som jag läste här i den artikel jag har skrivit ligger allihop med något undantag på Västbanken. Allihop. Berzeba till exempel, det var en beduinby för 20 år sedan. Idag har man 140 000 universitet. I Berzeba byggs upp de gamla städerna. Vad säger ni nu? Ett tecken till att tiden för Jesu varande i himlen är tangerad. Himlen måste behålla Jesus till allt blir upprättat igen. Och nu gäller det städerna. Geva detta om du kan säga emot. Res ner där får du se om det är sant. Att de bygger upp de gamla städerna. Överallt. Och det för mig är det ett oerhört väckelserop. Som har legat öde släkt efter släkt. Och nu byggs det upp. Och Israel är det enda land som återuppstått med sitt gamla namn. Säg ett till. Fanns inga. Fanns massor av gamla land. Men det finns inte idag. Jag kunde räkna upp många. Israel är det enda land där nere i Mellanöstern som återuppstått med sitt gamla namn. Finns inget mer. Irak, ja, men det är inget gammalt namn. Iran, inget gammalt namn. Men de gamla stora världsvälderna finns inte mer. Israel finns. Och det märkliga är ju med deras språk. Och då måste jag läsa lite för ur den levande bibeln. Sefanja 3. Jag tror att det är Sefanja 3. Har ni levande bibeln, det har ni väl inte mer kanske. Men där står det ungefär så här 3:9. I will give to my returning people a new speech. I will let them speak a pure Hebrew. Det är härligt. En parafras, men redigt i luften kan man ju inte ta det. Och i engelska bibeln står det I will give to my people a pure language. Vår bibel är lite sämre. Det står att vi ska få renade läppar. Men ni ska få sitt språk. Och jag har skrivit många, många artiklar om Eliezer ben Yehuda. Han som är pappa för ivrigt. Han var som besatt av en enda idé. Han var född i Ryssland och kom till Israel när han var 22 år. Han var lungsjuk och han levde på lånad tid, sägs det om honom. Men han fick leva ändå, så han fick se sin dröm uppfylld. Det fick aldrig Herzl. Men när Eliezer ben Yehuda utandade sin sista suck så talade barnen hebreiska utanför hans fönster. Och det är så fantastiskt, så det kan du inte tro. För det språket dog 1000 år före Jesus. Men här skulle vi ha etnologer. Det här begriper inte vi sig. Inte jag heller. Men en etnolog, han är chockad över att detta språk kunde uppstå. Man talade aldrig, men hade det i templet och synagogan. Det dog 1000 år före Jesus. Idag talar alla hebreiska. Alla. Det kom ut 14 dagliga tidningar på Abrahams gamla språk. Va? Och det har varit totalt dött. Jag har skrivit en bok om kelterna. Det vet inte ni, men jag har skrivit 11 böcker. Jag var inte för att inte ni har läst den enda. Det är visst en som har läst Volvo till Kanan. Det har du läst, ja. Ja, det var min debutbok. Den finns bara på antikvariat nu. Snart är jag där med. Men jag har skrivit en bok, inte bara om kelterna, men den handlar om Skottland. För jag tar det exemplet att år 1 så talade man keltiska hela Sydeuropa. Det finns historiker här som vet detta bättre än jag. Man talade keltiska. Kelterna var ett stort folk och ett stort språk. Vet du det, att ingen forskare på jorden vet vad de tog vägen? Man vet att engelsmännen är anglosaxer. Man vet att skottarna inte vill vara anglosaxer. Man vet att det är en annan folkstam. Och man tror ju att de härstammar från kelterna. Och ni vet ju att skottarna har egna pengar. Det står The Bank of Scotland på deras. Det är eget parlament, även om de sorterar under den brittiska drottningkronan. Så är det en annan stam. Men annars vet man inte vad de tog vägen. Ja, det är mycket märkligt. De har försvunnit. Kelterna alltså. Förstår ni lite hur märkligt detta är? Många, många folk. Gamle kungen, han grävde efter en trusker och så. Det har försvunnit. Och man har lagt nabatéer, finns inte mer, 100 väskoter och så där vidare. Tänk att judar finns. Det är mycket märkligt. De har varit spridda över hela världen. Och forskarna säger ju att ett folk som har förlorat sitt fädernesland lever 200-300 år och sådan, så går det upp i världfolket. 1951 så skickade alliansmissionen mig till Texas för att ta reda på svenskarna. Jag kom hem och hade inga hittat. Finns inga svenskar i Texas. Finns inga i Minnesota heller. Och inte i Chicago. Det finns inte 1835 reste Magnus Svensson från Barkery. Han var den första smålänningen som reste till Texas. Men det finns idag, lyssna väl, ingen svensk folkstam i Amerika efter 150 år. De kan några ord och de vet att pappa var född i Kristianstad och mamma i Malmö. Men det finns ingen svensk folkstam, där har du bevis på assimilation. Det är så fantastiskt, vänner. Judarna har levt i en 2000-årig diaspora, bevarat sitt språk, bevarat sin nationalitet, sina sedvänjor. Och idag kommer det hem judar från hela världen. Det står en professor från Budapest. Han sjunger ur samma psalmbok som en enkel liten jude från Tripolis. Det här måste ni beundra. Det är fantastiskt det. Det är det enda språk som återuppstått av de gamla språken. Man har lagt ner miljoner för att uppleva latinet. Kolla med om det är sant. Miljoner, det är dött idag. Man har försökt med gaeliskan i Skottland, va? Och Irland, den är död. Hebreiskan gick. Därför att Gud har sagt det. Vi skulle återfå sitt språk. Det är fantastiskt. Allt ska upprättas, även språket. 14 dagliga tidningar kom ut på Abrahams gamla språk. Och det har inte ändrat mycket. Den där Elisa ben Jehuda, han reste över hela världen och letade efter ord. Besökte alla kungar och kejsar och bibliotek. Och han skrev orden på små lappar och stoppade in dem överallt i rummet. Så först när hans hustru sa till honom att nu håller råttorna på att äta upp din hebreiska, så fick hon städa hans rum. Och Weissman säger om honom att det är inte tvunget att en sionist ska vara tokig, men är han det så är det plus. Han var tokig alltså. För han visste det att när de kommer hem så måste de ha ett språk. Och när Israel har blivit stat 1948 så sa de, vad ska vi ha för språk? Och då var det en som föreslog jiddisch. Då började en man att gråta och så sa han, det ska vi inte ha, för det skrek min mamma ut sin sista nöd i Auschwitz. Jiddisch, det är ett smälekens språk. Men ladino ville man inte ha, man ville inte ha engelska fastän de flesta judar kunde det. Och då hade Elisa ben Jehuda sin ordbok. Och jag är nästan den enda. Jag har skickat till Gösta Lindahl och jag har skickat till alla. För jag har besökt Dola ben Jehuda i Jerusalem. Den sista av hans 11 barn. Och jag har fått glädjen att hålla min hand på hennes pappas livsdag. 17 band. Lexikon alltså. Det är fantastiskt. Hebreiskan lever. Man hade inte ord för allting. Man hade inte ord för glödlampa och inte för elektricitet. Och inte för barnbidrag. Och det måste man ju ha. Men man hade stamord och så gjorde man nya ord. Så språket har återstått. Säg inte att inte det fanns några gamla språk. Då är vi ju dumma ord. Vi kunde ju sex. Han var ju ledsen när kortvågsutsändningarna på gammal samaritanska hade upphört. Han kunde språk. Visst finns det, men de är döda allihop. Hebreiskan lever idag. Idag skriver pojken sitt kärleksbrev till sin flicka på hebreiska. Gärna med citat och höga visan. Det tror ju jag. Jag får väl tro något med. Han skriver på hebreiska till sin flicka. Det gamla språket, allt ska bli upprättat igen. Språket. Och det finns en språkforskare i Stockholm som säger det att språket är inte ändrat mycket, säger han. Utan om Amos uppstår från de döda, säger han, kan han diskutera med polisen på Sionsberg. Kan du tänka dig maken? Nej. Ja. Abraham och Sara uppstår från de döda, kan de gå in genom Damaskusporten och prata med folket och dricka kaffe. Hebreiskan. Bibelns gamla språk lever idag. Va? Ja, men jag talar ju att allt ska bli upprättat igen. Sen kommer Jesus. Städerna, landet, språket. Hebreiskan talas använt i Israel idag. Allt ska bli upprättat igen. Tänker vi då på den andliga upprättelsen, den har inte ägt rum än. Det sker ju en hel del. Men som folk har inte mottagit Jesus än, men det ska de göra. De ska motta Jesus som Messias. På 1800 år vill de inte ha med Jesus att göra. Det finns historier som heter Toledot Jesua. Stygga berättelser. Som finns i judarnas gamla skrifter. Man säger att Jesus växte upp och blev en trollunge. Jesus gick in i templet och stal Javenamnet, står det. Stygga saker, de har man tagit bort nu. Man hade många underliga synpunkter på Jesus. Till och med Ben Gurion sa att han var ett villskott på judendomens träd. Ja, man vill inte ha med Jesus att göra. Idag är det inne där nere med Jesus. Det är så intressant. Efter 1800 år är det populärt. Jesus. Och en jude sa till mig, Paulus kan du ta med dig hem, sa han, för han har startat kristendomen, men Jesus är vår. Och vi har gått igenom 10 skolböcker som man använde i grundskolan. Och i en av de böckerna fann vi 10 sidor om Jesus. Och slår man upp lexikon, deras nya lexikon, och vet du vem som har skrivit artikeln Jesus Kristus? Det har David Flasser gjort. Han är professor i Nya Testamentet vid Hebreiska universitetet. Och han har skrivit artikeln Jesus Kristus. Och någon har sagt att den kunde vara skriven av Levi Petrus. Eller av Gösta Sandberg. Naturligtvis står det inte riktigt tydligt att han är Messias. Men det står mycket om hans död och uppståndelse. Och när den här David Flasser var i Stockholm för några år sedan, så vet ni det att alla rabbinerna var ledsna där uppe. De tyckte inte om honom därför att han hade närmat sig den kristna synen på Jesus. Tänk er det att för 28-29 år sedan var jag där första gången. Då fanns det en bok om Jesus. Idag finns det 55 biografier om Jesus. Men den första skrivs av David Flasser. Den finns att låna här på biblioteket och heter Jesus i historisk belysning. Idag finns det nära 50 alltså biografier om Jesus. Du ser trenden alltså här. Och säkert har varenda en av er läst Slomonach. Jag är säker på det. Slomonach. Som har skrivit en trilogi. Det är bättre att ta det som ni känner till riktigt väl. Den heter Nazaren, Maria och Aposteln. Denna trilogi. Och det finns förstås i 50 romaner om Jesus på hebreiska. Där Jesus är huvudpersonen. Och då är de mycket fria, då kan de tala mycket mer fritt. Nu kan jag inte referera allt i dessa 3 böcker. Men i Aposteln finns det en dialog mellan Saul och Nickar. Nickar är en jude som talar om då för Saul, jag har tagit emot Jesus. Och då blir Saul arg på honom och slår honom. Och då säger Nickar, slå mig kan du göra, men du kan aldrig ta bort Messias ur mitt liv. Jag har tagit emot honom, han bor i mitt hjärta. Och då står det i berättelsen att då ångrar Saul att han har slagit Nickar. Och så säger han till Nickar, du kan väl berätta för mig hur det gick till. Och så sätter han sig vid hans sida och så säger Nickar så här. Ja, jag måste säga det, för det första blir jag bländad av hans person. Jag läste om honom och jag blev fullständigt bländad av hans strålande person. Och så fortsätter han att berätta om Jesus och så säger han till Saul så här. Och jag måste säga det att hans blodsprängda ögon på korset betvingade mig och nu är jag hans. Kan en jude skriva så? Hans blodsprängda ögon på korset betvingade mig och nu är jag hans. Det kan en jude inte skriva om han inte upplevt Jesus. Det är en ny syn på Jesus där nere. Det är så intressant att läsa om Martin Buber. Och jämfört med honom så var Hedeniusin, då är Hedeniusin filosof i västfixformat. Det må bara jag säga. Även om han tar stora ord. Om du visste vem Martin Buber, synd att inte du vet vem han var. På 75-årsdagen omsvärmades han av journalister från hela världen, du. Som vanligt. Han är död nu, han bodde i Jerusalem, Martin Buber. Och då säger Martin Buber så här, för de frågar alltid honom vad han tyckte om Jesus. Ungefär så här säger han. Jesus, säger han, har jag alltid räknat som min storebror. Om ju längre jag lever, säger han, med desto klarare blick ser jag honom. Och den dagen kan inte vara långt borta när han får den plats som honom tillkom i vår historia. Han sa mer, men jag kommer ihåg det citatet. Jesus har jag alltid räknat som min storebror. Och tänk den här Shalom Ben Zurin, va? Som har skrivit en bok nu. Har ni läst den? Jesus, mein broder Jesus heter. Boken är på tyska. Det var han som gick fram till micken i München. Det vet ni va? När man hade skjutit 11 israeler. Detta fruktansvärda attentat som palestinerna gjorde. Och då talade man ju om att, olympiaden skulle avbrytas om israelerna reste hem. Och man lottade då i det israeliska läget som vem som går fram till micken och för hela världen talar om. Och då gick Shalom Ben Zurin fram och sa, minns ni när han sa det, game will continue. Och då blev det applåder över jordens båda halvklot. De kunde ta slaget va. The game will continue. Det var han som har skrivit boken om Jesus. Spelen ska fortsätta. Och den Shalom Ben Zurin, den skulle ni se. Han är en Israels största kulturpersonlighet. Jag har hört honom i Jerusalem en gång. Och då berättar han två saker. Shalom Ben Zurin, som nu har skrivit boken om Jesus. Han berättade bland annat detta. Han talade om de bestseller som de hade det året. Den bok som gick bäst. Och den bok som judisk ungdom stod i kö för att läsa var en rabbin som hade gjort en utläggning över sekel 37 om de torra benen. De stod i kö för att köpa den. Den gick ut i 52 upplagor. Och så berättade han bland annat att de har ju alltid haft ett ordstäv, det vet ni, en slogan. Så judarna har alltid sagt så här, så sant Herren lever. Det står ju i Jeremia 23 att dagar ska komma när man inte mer ska säga så sant Herren lever som har fört oss ut i Egypten. Om man ska säga så sant Herren lever som har fört oss hem igen. Alltså det är det största som har hänt i den israeliska nationen. Har upp till nu varit uttåget. Denna underbara Herrens vakenatt. När en församling på 600 000 själar förlossades. Och när farao omkom i Röda havet. Och därför säger judarna både i diasporan och hemma. Så sant Herren lever. Som har fört Israel ut i Egypten. Men nu säger Jeremia att dagar ska komma när man inte ska säga det. Och då säger den här Ben Zurin att nu har vi bytt ordstäv. Vi säger inte han som har fört oss ut. Utan nu säger vi så sant Herren lever som har fört oss hem. Från alla länder dit vi blivit förströdda. Och låtit oss komma till Israels land. För 3 eller 4 år bytte judarna slogan över hela världen. Tro du om du kan. Så sa han. Det största är inte uttåget nu utan det är hemkomsten. Och det står att se dagar skulle komma. Då man inte mer ska säga han som har fött oss ut. Utan man ska säga han som har fött oss hem. Den andliga upprättelsen är nära. Och det är det som återstår. Om ni slår Hesekiels bok. Till exempel kapitel 36, och ni kan titta lite där. Så märklig den här Hesekiels bok är. Det är ju kronologi. I 36 och 37 alltså samlas det. 38 och 39 kommer kriget i 40 bygger i sitt tempel. Och det står i det 36 kapitlet, 34 versen. Och det förödda landet ska åter bli brukat. Det vi talar om ikväll. Istället för att det har legat så som en ödemärk inför var man som har gått fram. Och då ska man säga vers 35. Det landet som var så förut har blivit så som en edens lustgård. Ni vet att det var det innan det fördärvades. Och det har åter blivit som en edens lustgård. Det står ju det. Innan Sodom och Gomorra förstördes så var det vattenrikt som en edens lustgård. Och städerna som var så ödelagda och förödda och förstörda är nu bebodda och befästa. Och så kommer berättet i 37 hur de samlas och hur anden kommer över dem och stadskroppen reser sig. Men ingen ande i den än, men det ska ske. Och tittar ni sen på sista versen i 39 kapitlet så får ni se det slutliga som händer där med dem. Ser ni det? När det här krigen är över, titta på vers 29. Därefter ska jag icke mer fördölja mitt ansikte för dem till jag ska utgjuta min ande. Den sista versen i 39 kapitlet. Samlas i 37, 38 och 39 kommer kriget. Slutet på 39 kapitlet kommer denna upplevelse. Att de får ett nytt hjärta. De blir fyllda med den heliga ande. De bygger sitt tempel. Allt ska bli upprättat igen. De har fått en ny syn på Jesus. Glöm inte det här citatet. Och har ni hört talas om Hans Joachim Schöps? Jag hoppas att jag uttalar hans sista namn rätt. Han är professor i Erlangen. Och Erlangen är det finaste universitetet i världen. Det är lika berömt som Oxford och Cambridge. Torrey läste där fastän han var amerikan. Och han är professor i Erlangen. Och för lite sen så var det en intervju med honom av en journalist. Det kan jag få citera vad professorn sa. Och det måste jag tala om för att det var världsnytt. På första sidan stod det i Times. I stora tidningarna. För han sa så här. Du sa han till journalisten. Du är kristen och väntar honom andra gången. Jag är jude och väntar honom första. Och så säger Hans Joachim Schöps. Kan hända vår väntan ska sammanfalla till plats, tid och person. Och vi ska gemensamt hälsa honom välkommen. Det är framstående judas syn på Jesus. Det ska sammanfalla till plats, tid och person. Och därför har man inbjudit, det vet ni, Einar Rimmerfors. Och man har inbjudit Edvin Österberg och John Lundmark till ett symposium på Genosar i Genesaret. Där man just ska diskutera detta. För många, många hundra år så var kristna teologer allt för stolta för frågan jude och vice versa. Idag närmade sig varandra. Och man skrattade ju åt Bosenius bok. Inte skrattade, men man tyckte inte om den. Den heter De två vägarna. Ja, vänner. Det verkar som det gick inget tillsammans nu mot slutet. De skildes någon gång på 300-talet. Då säger ju Van Horne kan Hanna kan säga ju det att judendomen är kristendomens mor, men vi har gått illa åt morsan, säger han. Vi har kört henne på dörren. Tagit ifrån hennes löften och så gör man inte med mamma. Det verkar som dotter och mor träffas igen nu. Va? Mot slutet av denna tidsålder. Allt ska bli upprättat igen. Med andlig upprättelse. Och här ska ni alltså citera Romarbrevet 11:26. Hela Israel ska bli frälst. Det står visst inte på en dag som vi säger. Men man har fått ur Zakaria bok. Där det står att han ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Det kan ju syfta på när han kommer till Oljeberget. Det kan också syfta på när han dog på Golgata. Men du ska frälsa. Så hur det vet jag inte hur det går till. Men det var en jude som talade om för mig att han trodde att Stora rådet skulle uppstå igen. Det Stora rådet hade ju 74 medlemmar och var beslutmässigt när 36 var närvarande. Det var det Stora rådet som dömde Jesus till död. Och det finns en judisk sida. Amerika, han har begärt resning i målet mot Jesus. Jesus dömdes oskyldigt. Det håller på att ske någonting och det är en jude som har begärt resning i målet. Och nu säger den här juden till mig, för jag frågade om hur går det till när hela Israel ska bli frälst. Troligen är det så, sa han, att Stora rådet först mottar Jesus. Och då citerade han ett märkligt ord. Nu kan hända Men då kanske Hans kan hjälpa mig, jag inte kan hitta det kvickt. I Sakarja bok står det att man ska ju gråta och sörja. Ja, det vet vi. Så som man sörjer den förstfödde. Hur ska en jude bli frälst? Precis som en vän i Kristianstad, genom att gråta. Ut sin synd, och det ska du göra också. Gör bot! För det enda vägen hem. Det är för en jude med. Vi gråter. Och de bekänner sin synd. Jag har fått en ny bibel nu. Jo. Det är mycket märkligt att i 12 kapitlet står det att när de gråter så gråter de, håller jag på att säga, i skift. Det är inte det, men titta att de gråter. Titta vad de ser. Varje släkte för sig. Natans hus för sig. Va? Levihus. Får jag fråga, varför står det just om de ledande släkterna att de håller så i stora rådet alltså? Han menade den juden att stora rådet kommer att besluta, skicka ut en proklamation alltså. Vi ska erkänna Jesus. Men varför står det att Natans hus och Levihus, de ledande familjerna, va? Vi vet inte hur det ska gå till, men vi vet att det ska ske. Halleluja. Halleluja. Titta på den sista Karja 12. Släkterna i landet ska ha dödsklagan. Davids hus för sig. Natans hus för sig. Levi hus för sig. Vilket tyder på att det är de ledande skikten som ska erkänna Jesus först. Och sen går det ut över hela landet. Det begriper ni om det kommer något från kungen här eller regeringen. Så kommer det att bli. Stora rådet säger vi erkänner Jesus. Och hela folket ska erkänna honom som Messias. Det finns ett bibelord till som jag vill ge er. Och det måste ni lova mig att ni förstår. Annars så läser jag det tills ni förstår det. Det är Matteus 23. Baruch Adonai. Som judarna ropar. Matteus 23 och vers 39. Och det måste ni läsa riktigt noga nu. Matteus 23 och 39. Hoppas innerligt att jag säger rätt. Det säger Jesus att ni ska inte se mig mer. Det stämmer precis. Härefter skulle ni inte se mig. In till den dag då ni säger välsignad vare han som kom i Herrens namn. Lyssna nu, det är inte i ritten på åsnan det. Det är inte ritten på åsnan. Vilket kapitel var ritten på åsnan? Ja, det var rätt. Var i 21. Ja visst. Då sa de välsignad vare han. Men de ska säga det en gång till. Och de ska inte se Jesus förrän de säger det. Och då frågar jag er alla, så ska ni svara nu, när på judarna ser Jesus när de välsignar honom? Och det gör de idag. Det gör de idag. Förbanna honom inte mer. Det kan du inte träffa en enda jude som gör. Även om du träffar en sekulariserad jude, förbanna han inte Jesus. När får judarna, när får de se Jesus? Titta vad ni ser. Ni ska inte se mig förrän ni ser välsignad vare han. Halleluja. Jesus är på ingången till Oljeberget. Och innan det ska han hämta mig hem och er. Jesus kommer ju. Jag vill ni säga att han kommer två gånger. Men ni vet väl att Oswald J. Smiths bok, se han kommer med skyarna, vill man gärna stoppa. För det gjorde man inte på evangeliepress. För att den gamle kämpen som är 96 år säger att han kommer bara en gång. Och läser man Matteus 24 hos en som aldrig läst före Bibeln, så kommer han bara en gång. Men Jesus kommer i olika etapper. Han kommer i olika faser. Vill du säga det två tillkommer, så gör du det. Det har vi ju delat upp det vid frikyrkliga. De gamla, de talade alltid om hans återkomst. Och det var en. Och har han rest på sin, rest på sin faders högra sida, så sätter han sig inte för han är färdigt. Han kommer först. Det kommer ni ihåg. Återkomstens drama, sa jag, har två akter. Första akten, Jesus kom ensam. Jesus hämtar församlingen och han kom osynlig. Det behöver man inte diskutera om. Han ska låta sig ses av den som bidar efter en frälsning. Det är den första akten. Andra akten, han kom inte ensam. Han har med sina heliga. Och när vi frågar Anton hemma, den rolig farbror vi har, ska du följa med till Israel, säger jag till Anton. Nej, det säger jag inte till Anton. För dit kommer jag ändå. Jag kommer dit, säger han. Så det, res du, säger han till mig, men jag ska inte följa med. Jag kommer dit. Och det är väl troligt att vi gör, men det kanske är bäst att följa med Hans en gång ändå. För jag tror inte han kan gå till Bethesda-dammen med den nya kroppen. Nej, det går inte. Så res en gång innan. Men det, jag tror att vi ska vara med och se när han upprättar riket och frälsar Israel. Då kommer han till Oljeberget, och varje gång jag är på Oljeberget så tänker jag, detta Oljeberg ska ju rämna här. Här ska han stå med sina fötter. Och ni vet ju att jag citerade för er första kvällen där att den är Jesus som har fått upp till himlen, han ska komma igen på samma sätt. Och jag, aposteln 1:11 talar inte om ute på skyn, utan det talar om när han kommer till Oljeberget. Från Oljeberget for han, och till Oljeberget kommer han. Då ska vi vara med och se när han upprättar riket. Halleluja. Allt ska återställas igen. Då ska Israel se honom. Han har börjat att skriva sista kapitlet på sitt folks historia. Judarna måste bli bevarade därför att han har dem i slutskedet av sitt program. De finns idag. De kommer ut i det ikväll, aldrig assimileras. Aldrig gå upp i andra folk. Det finns idag. Och sen kommer vi till det underbara, vänner. Att några av de räddade ska skicka till bågskyttefolken, till de som aldrig hört om mig. Och ni minns när jag citerade Matteus 24:14. Detta evangelium om riket ska bli predikat bland alla folk, sedan ska änden komma. Och ni minns att jag sa att det var en Israels text. Hans och jag predikar inte om riket, vi predikar om Jesus och korset. Men judarna ska kunna riket, sedan ska änden komma. Slutet alltså. Så den versen tror jag har med judarnas mission att göra. Vi läser den ju ofta när vi avskiljer missionärer, och gärna för mig. Jag vill inte vara kategorisk. Men det ska förkunna riket. Men varje gång Arthur Eriksson sjunger det ska bli frid på vår jord i 1000 år, så tycker jag det är underbart. Denna jord är det så mycket blod. Jag tror på ett eskatologiskt 1000-årsrike. Jag tror på ett rike där Jesus ska vara konung. Och snart läser vi vid jul, för hans rike ska ingen ände vara. Jag ska giva honom hans fader Davids tron, och han ska härska från floden till havet, från jordens ända. Ni kommer ihåg de där bibelställena. Jesus ska vara konung. Inte, han ska regera alltså här. Hur vet vi inte. Men han ska regera. Och det står i Mika 4. Att det ska vara en internationell skiljedomstol. Mellanfolkliga tvister. Jesus sitter ordförande. Och löser alla mellanfolkliga tvister där. Det står det. Han ska döma. Inte eftersom ögonen ser, utan med en rättvis dom. Och på den tiden står det att då ska tempelberget vara högst, yppest av bland alla höjder. Jag tänkte idag när Hans läste här att alla dalar ska fyllas och bergen sänkas. Judarna tar det så bokstavligt. Idag är tempelberget inte högst, Oljeberget är högre. Men hela topografin kommer att ändras där i samband med Jesu tillkommelse och med jordbävningar som blir. Så då ska berget vara högst. Och vänner, det kan ni anteckna om inte ni kommer ihåg mer, att det började i Jerusalem och det slutar i Jerusalem. Ty från Jerusalem ska Herrens ord utgå. Det började i Jerusalem. Ringen är sluten och det slutar i Jerusalem. Det var det som gick ut med evangeliet, och där ska det gå ut en gång. Och vän, det blir en underbar tid, tror jag. Jag har alltid tänkt på den här gyllene, the golden age, som de gamla sa. Den gyllene tidsåldern. Då... Men det är många, det såg ni i dagen nu, att det är, finns över 5000 språk, såg ni det, men det är bara 234 av de språken som har hela Bibeln. Och delar, det finns 2-3000 som inte har någon bibeldel än. Och det kvittar hur många satellitsändningar man har, så kan vi aldrig hinna det på så kort tid. Men jag tänker att det finns 40 000 judar som kan portugisiska, Israel 60 000 talar spanska. Ja, det finns ju en man i Stockholm som har sagt så här. Nu ska ni höra han säger. Att han tror alltså. En forskare alltså. Han tror alltså. Nu har jag varit i Kuria-stammen alltså. Jag har varit i Taita Hills. Det finns 50 olika stammar bara i Kenya. Med språk. Migori har ett språk. Kuria-stammen är bara några tusen. Men den där mannen han säger så här. Sen får ni tro om det håller. Att han tror att inte det finns något språk på jorden, lyssnar väl, som inte någon jude kan. Förstår du en gång när de ska missionera? Det är inte mina ord alltså. Någon jude kan nog kuria. Någon jude kan tala på taita. Naturligtvis swahili, det kan massa. Kinesiska, det är inget att nämna om marathi. Och hindi, de kommer ju därifrån. Tänk vilken missionsperiod det blir på jorden. Ära vare Gud. Då ska de förkunna riket. Och alla ska få ett tillfälle då att lyssna som aldrig fick höra om Jesus. Tillfälle att lyssna då. Och det blir ju förunderligt det där, den där gyllene tiden. Man blir så gammal som rumskulla ek. Den har ni aldrig sett. Men där är jag. Man blir så gammal som ett träd. Och den som dör vid 100 år, han dör ung. Han har inte läst det. Nej, det står i Bibeln, sen inte i Selma Lagerlöf. Den i Bibeln. Och det står det att lejonen ska äta hö som oxar. Tänk och se ett lejon som står och tjagglar på en hötapp. Det blir intressant. Försök så gott det kan att få ner huvudet. Vi ska äta hö och halm, står det, va? Och då man finns det, men det är ingen gadd. Barnen ska leka vid en huggomshåla. Då blir det nära till apoteket. Men tar bara ett löv och så blir en kris. Där står det. Det är nog förebyggande sjukvård, tror jag. För det finns inte någon sjukdom då. Men tar man ett löv och lägger på, så blir man inte dålig. Ja, ni får tro vad ni vill. Så tror jag. Det blir härligt. I 1000 år. Då ska vi regera med Karl Andersson. Han trodde han skulle få regera över Vaxholm. Inte vet jag. Ja, du kanske får Kristianstad. Vi ska regera med honom. Ja, det ska bli taburetter. Regeringstaburetter. Vi ska sitta, sig Jesus, om judarna. Ja, det är hans ministär, det är på 12 troner. Det är själva regeringen det. Nu ska vi vara med också. Men Johannes och Jakob, de ville ju bli ministrar, men det fick de inte då. De skulle sitta på höger än på vänster sida. Men det blir en gång när taburetterna delas ut bland Israels folk. Ja, det är lite grann vad som väntar oss, vänner. Så vad som väntar judarna, naturligtvis detta tusenårsrike, är mest aktuellt för judarna förstås, men även för oss. För det hör samman med slutskedet och vad Jesus kommer att göra. Halleluja. Och jag minns så väl att det är mycket märkligt, det som jag tänkte på nu, att det står ju det att om ormen, det är ju, finns ju alltid det som anmärker på Bibeln, det vet ni, att du ska krypa på din buk, sa Gud till ormen, och äta stoft i alla dina livsdagar. Det gör inte ormen. De äter ingen stoft. Och de äter råttor. De är rovdjur. Men när det var en som frågade och sa hur oriktig Bibeln är att ormarna ska äta stoft, så var det en gammal man uppe i Sundsvall som sa, det kan jag förklara, sa han. Och då slog han upp och läste i mötet Jesaja 60. Ni förstår det? Det hände någonting med ormen. Han åt stoft. Men han, sin syndafallet kom, så började han äta djur. Det har hänt någonting i Jesajas, till exempel 16 kapitel. Är det 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 står talat om tusenårsriket? Är det det? Ja. Står det där? Det står då att stoft ska vara ormens föda, står det. I detta rike där han förvandlade igen. Då är han som han var för och äter som han ska äta. Nu äter han vid djur, men inte då. Vilket kapitel kan du hitta där, Hans? Inte jag heller. Det ska stå som sockvarm. Det letar vi rätt på sen då. Tack och lov. Så tänk att även han är förvandlad alltså och äter då som han skulle äta. Han åt stoft och det gör han i tusenårsriket. Va? Ja, den där gubben som han blev precis röd i ansiktet. Bibeln är inget fel i Bibeln, inte. När allt är genomfört programmet, då äter han stoft. Det står i Jesaja någonstans. Jag fick denna Bibeln på sista resan i Israel. Och därför är det kanske inte så van vid den. Men i något av de kapitlen hittar vi. Ni ska få veta vad det står ikväll. Tack och lov. Allt ska bli upprättat igen. Himlen måste behålla Jesus till dess. Tiden för Jesu uppehåll i himlen närmar sig sitt slut. På grund av att det upprättas så mycket som om Israel att göra. Vi ville tacka dig, kära Jesus, för att du har talat till oss även idag. Vi ville prisa dig för ditt ord. Och vi ville tacka dig, Herre Jesus, för att du håller dina löften. Vi prisar dig och tackar dig för allt vad vi fått uppleva och se alldeles som det har blivit och sagt som det står om hedarna. Vi ville tacka dig, Herre.